Med mer kanelbullar i magen än vad man klarar av försöker vi nu spela in ett nytt avsnitt för er att njuta av. Det här kan med andra ord bli det mest spännande avsnittet ni lyssnat på. Vem kommer att kasta upp sina bullar? Nej, nu kör vi! God afton, mina damer och herrar. Hur står det till idag, Freja?
Det är jättebra.
Hur många bullar har du ätit?
Jag har bara ätit en halv bulle idag.
Say what? Varför det?
Men det var en sån där pressbyrå och bulle. Den var inte så god som jag hembakat liksom.
Det var ingen hagabulle då, ifall du vet vad det är.
Nej, det vet jag inte vad det är.
För att förklara då för resterande Sverige, om man någonsin har sett de här mega stora bullarna någon gång, har du sett dem?
Jag vet.
En kanelbulle ser ut, den är typ bakad av en hel kanelbulledeg. Den är lika stor som en tallrik.
Oj.
Har du sett en sån någon?
Nej,
i alla fall, de här tillverkades för första gången, eller kommer ursprungligen från Haga i Göteborg. Jag kommer inte ihåg vad kaféet heter där, men där bakades de först i alla fall, så att därför kallas det väl de för Hagabullar. Och då är det är alltså den är lika stor som en tallrik. Det är ju inte meningen att man ska sätta i sig, självklart kan man sätta i sig en sån själv, men tanken är väl att man ska dela den med någon egentligen. Och en halv Hagabulle, det hade ju varit accepterat, för det är väl som 2-3 vanliga bullar. Mm. Något annat kul som har hänt sen sist då?
Nej, inte så mycket på teknikfronten. Det är mest svårt mycket jobb bara. Jag håller på och testar att paketera våra egna Debian-paket. Det är ganska intressant.
Mm-hmm.
Och sen så har min farmor fått en kattunge. Så det är väldigt kul.
Det innebär att dina händer är totalt sönderrivna nu då?
Ja, nej. För klorna är jättevassa på henne. Eller han, jag vet inte vilken. I alla fall så är den inte så stark nu. Så att du river ju bara om du försöker dra bort handen för snabbt eller så då. Så att det gäller att vara lite taktisk där.
Okay. Men det kommer, jag lovar dig.
Ja.
Jag har haft kattungar så att jag vet. Ja. Kul, kattungar är alltid, aldrig fel. Nämligen. Daniel då, hur har du haft det?
Jo då, det händer mycket och det händer inget egentligen.
Okej. Okay.
Jag får ju bara fler och fler projekt att göra. Kameran jag skulle laga, den är ju inte ens rörd. Och nu ska jag ju bygga brandvägg hade jag tänkt och... Det går ut för.
Ja, du har ju bytt, eller håller på ska byta bort dina mikrotik-server. Jag tänkte så här, men då ljuger jag. Routrar menar jag.
Ja, jag tror det i alla fall.
Ja, du är inte riktigt nöjd med dem, eller hur är det?
Jo, ja. Det är väl accesspunkterna jag är inte riktigt nöjd med. Men mikrotik-routern är ju kalasbra, men man vill ju testa på något nytt.
Ja, det vill man ju alltid. Något annat kul? Nej, ja, kanske.
Nej, jag tänker bara på alla det här med kanelbullens dag. Jag vet, jag hade en kollega för väldigt, väldigt länge sedan när vi båda var datalärare. Det var på den här tiden när man hade Altavista.
Det var inte igår.
Nej, det var ett tag sedan. Och då var det en tant från Falun som då visste att ja, det är ju falukorvens dag. De har ju nog korvmäcka där uppe i Falun när det gäller falukorv och grejer. Och hon sökte ju på falukorv och min kollega fick ta emot skäll och åter skäll, för det var ju inte bara falukorv man såg på de bilderna.
Jag kan tänka mig det.
Så var det.
Hur många bullar har du fått i dig idag då?
Jag har nog ätit 4 idag.
Se det, ja. Trevligt.
Ja,
Är det hagabullar eller vanliga bullar?
Nej, helst inga hagabullar. Det får mig att tänka på Hagamannen.
Ja, inte riktigt. Alltså det här Hagabulle blir ju en mycket bättre upplevelse i så fall, som man får mycket bättre minnen av Haga än Hagamannen. Det kan jag lova.
Men Haga, vad ligger det då? För Hagamannen kommer väl från Umeå eller något, va?
Ja, precis. Så att det är inte rätt ställe. Haga ligger centrala Göteborg, ligger det. Och alla som inte vet om, så ligger det då mellan Vasaplatsen och Järntorget och Fiskekyrka. Så att nu vet ni exakt var det är någonstans.
Ja, eller hur? Jag tänkte han sa där uppe, Hagamannen, att nu ska ni få se på andra bullar.
Ja, men det var nog inte såna bullar. Det var nog andra bullar.
Nej, det var våldsverkare.
Ja, precis. Trevligt. Själv har jag också fått i mig 4 stycken bullar idag, så att då ligger vi ju liksom på samma våglängd där.
Ja.
Jag har gjort någonting. Alltså nu låter det här precis som att jag aldrig någonsin har gjort, men jag kan tala om det att innan jag någonsin gjorde det, så gjorde jag det här varje dag i 10 år. Så att jag har gjort det förr. Men där jag jobbar nu, där har jag jobbat i 7 år. Idag var första gången som jag tog mig dit och hem kommunalt. Alltså det låter precis som att, har du aldrig åkt buss förr eller? Men det har jag, men det är inte det, utan grejen är ju det att jag har börjat så tidigt på morgonen. Jag har börjat 5 på morgonen. Och skulle jag då åka till mitt jobb och vara där 5 på morgonen, så hade jag fått åka kvällen innan 23:55. Så att nej, det har liksom inte funkat att åka kommunalt. Men nu har jag bytt tider, så nu börjar jag 7 på morgonen. Jag tänkte, du ska prova det här med att åka kommunalt igen. Det kan ju vara spännande. Och det var det. Det funkar ju alldeles utmärkt. Och vad mycket man hann med på en busstur. Det tar mig, 40 minuter ungefär att åka buss på morgonen och 40 minuter på eftermiddagen. Jag hinner ju läsa alla nyheter på en gång.
Hur länge dröjer det att åka bil då?
Det är ungefär samma tid. Bara det att jag hinner ju inte läsa då. Jag får ju sitta och köra.
Ja, precis. Då är det ju bättre att åka kommunalt.
Ja, precis. Och inte nog med det. Jag fick ju motion också. Jag får ju gå 20 minuter. Eller jag kan ta en buss. Men jag gick ju 20 minuter ifrån min närmsta busshållplats till, eller den busshållplatsen jag gav till mitt jobb. Men det finns ju en annan buss man kan ta också. Men då fick jag ju motion också. Så det är ju bara en win-win-situation det här ju.
Ja, du är ju riktigt schysst.
Ja, oh, verkligen.
Du hade ingen app som läckte lösenord då?
Nej, det har jag inte. Men däremot så har jag ju en annan sak som är lite till varför jag gick. Jag har ju faktiskt i förra veckan köpt mig en ny liten leksak. De som följer mig på sociala medier har ju sett vad det är för något jag har köpt. Jag har köpt en ny klocka, en Android Wear-klocka, eller Wear OS-klocka som det heter numera. Lite dumt att köpa en klocka den här tiden när Qualcomm nu har presenterat sitt nya chip som heter då 3100. Det gamla som är 2 år gammalt som sitter i min klocka heter 2100. Det har inte släppts några 3100-klockor ännu, men det som sägs än så länge, det är ju det att den ska mer vara riktad på batteritid, så att du ska kunna få ut, vad är det, en 5-6 dagars batterianvändning av klockan på en laddning. Men den klockan jag har köpt är en TicWatch Pro heter den. Den har väldigt bra batteri, den har upp till 30 dagars batteritid, för det är nämligen så att den har 2 stycken skärmar. Nu kanske man inte undrar, vadå 2 skärmar? Jo, de ligger på varandra. Och då är det den Android eller Wear OS-skärmen är ju då en AMOLED-skärm på, vad är det, 400 pixlar eller någonting sådär. Och ovanpå den så ligger en LCD-skärm. Och har man då den här klockan i blandat läge som jag har, då får du en batteritid på en 2-3 dagar ska den klara då. Då innebär det att själva när jag inte använder själva klockan och tittar på den, så är liksom Android Wear-delen inte avstängd, men den ligger vilandes under. Och det enda som visar sig är ju den här LCD-skärmen. Så den ser ut så exakt som en vanlig digital klocka. Vilket då gör att den sparar en väldigt massa batteri. Och jag har upptäckt massa roliga funktioner med det här. Men jag tänker inte prata om dem här, utan jag gör lite shameless promotion för att jag kommer prata om det här i min andra podd, Android-podden, som kommer ungefär samtidigt som den här. Så där ska jag recensera den. Tillsammans ska jag prata lite mer om mina Bullet Wireless, som jag har pratat lite om, men ännu mer om dem. Så att det teknikmässigt så är det jag har lekt med.
Ja, det var väl trevligt.
Jättetrevligt.
Och sen var det ju faktiskt inte Göteborgs trafik, utan det var ju Skånetrafiken som lekte lösenord.
Aha, ja just det.
Det kommer du väl ihåg, eller har du missat det?
Det måste jag ha missat.
Ja,
jag trodde du menade, det är ju faktiskt så att nu var det ju i och för sig inte lösenord, det var IP-adresser som Telegram läckte när de gjorde telefonsamtal.
Ja, nej, för 2 dagar sedan så kom de på att Skånetrafiken hade problem med sina appar och det fastnade liksom lösenord in och loggar och lite grejer.
Aha, ja men skåningar, halvdanskar vet du. Och nu får halva Sverige på mig. Ja, nej, det var väl inte... Förlåt. Vi går vidare.
Ja, det gör vi.
Det gör vi. Vi har lite lyssnarrespons och idag tycker jag faktiskt att Freja ska ta den responsen.
Ja. Det är från Rickard. Han skriver så här. Hej, lyssnare på säsong 3, avsnitt 3. Som handlar om bland annat git och ljud och så vidare. Jag fastnade för ljud. En idé på tal om problemet att ni sitter på olika ställen är att kanske det är 2 som sitter i Göteborg spelar in tillsammans och sen skickar ljudfilen till den som satt någon annanstans för att han ska spela in. Det är ofta så artister jobbar. Tror det kan bli bättre. Ha en bra dag.
Vad säger vi om det här?
Det är rätt bra om jag får prata sist, för då får jag alltid det sista ordet. Då får jag som jag vill.
Ja, jo, i och för sig. Det har du ju rätt i. Tankar, funderingar? Då får du ju första ordet nu, Daniel.
Ja, alltså jag tror det funkar väldigt bra på sång och sånt där. Men det är nog väldigt svårt om man liksom ska... För vi får ju inte... Ja, vi får ju prata med varandra så här och sen ska jag spela in det. Alltså, vi spelar ju in det lokalt och så skickar vi ju filerna.
Ja, precis. Som jag förstår då, så skulle du, jag och Freja då, sätta oss någonstans och spela in ljud. Och sen skulle vi skicka den till dig, så ska ju du spela in. Men vi har ju en dialog. Hur skulle det funka? Det skulle inte funka alls.
Nej, och sen är det ju faktiskt så, jag tror det här baserar sig lite på att vi kanske sitter och spelar in på Teamspeak eller någon annan mjukvara, men vi spelar ju faktiskt in lokalt och skickar filerna till dig och du redigerar det.
Jo, precis.
Och sen har vi ju alla lite olika mjuka och hårda rum och
lite olika inspelningsutrustning har vi också.
Ja, precis.
Så att tanken är god, men tyvärr så funkar det inte riktigt så. Eftersom att vi för det första då, så för vi ju en konversation. Och hade exempelvis jag och Freja suttit upp och fört en konversation, och så ska du vara med i konversationen, du kommer ju inte få... Alltså, det enda du kan göra, det är ju att kommentera det vi har sagt. Vi kan ju aldrig kommentera det du säger exempelvis. Så att det hade ju inte funkat.
Nej.
Nej,
så är det. Ja. Tanken var god.
Jag vet inte.
Precis.
Jag är osäker på om det är så han menar. Nej,
men det är så jag tolkar det. För det står ju här, skicka ljudfilen till den som satt någon annanstans för att han ska spela in.
Ja.
Då blir det ju så. Och artister, ja, de spelar ju in oftast en låt och de vet vad de ska spela in. Vi har ju ingen aning, jag har ju ingen aning vad de andra två ska säga. De kan säga precis vad som helst. Så att vi kan liksom inte spela in på det sättet att vi skickar en ljudfil. Men som sagt, vi sitter alltså nu. Vi kör via Teamspeak där vi pratar med varandra. Vi spelar in via Teamspeak. Samtidigt då så spelar vi in lokalt också. Så att jag sitter och spelar in på min dator endast också. Precis som de andra gör. De filerna sätter jag sedan ihop. Om det inte händer någonting så är det de filerna jag använder till att göra den färdiga podden. Som förra avsnittet exempelvis när vi hade Alexander Larsson med, då hade han inte möjlighet att spela in och då fick vi använda Teamspeak-inspelningen och då blir den ju helt annorlunda för att där kan jag inte göra någonting med ljudet så att säga, eller väldigt, väldigt lite som jag kan göra med ljudet. Jag kan inte plocka bort vissa, enskilda ljudfiler så kan jag exempelvis plocka bort brus och störningar och sånt från varje ljudfil. Men har jag bara en fil som jag ska redigera 3-4 personer i, då blir det väldigt, inte nog med att det blir väldigt jobbigt, tar ju väldigt lång tid också. Jag försöker ju minimera, eftersom att det här görs på våran fritid, eller jag gör det här på min fritid med att redigera också, så försöker jag ju minimera jobbet så mycket som möjligt. Att jag vill ju egentligen, visst jag tycker det är jätteroligt att göra det, men jag vill ju alltså göra så lite som möjligt och få ut så mycket som möjligt. När vi började med det här så satt jag kanske en 3-4 timmar med att redigera våra avsnitt för att få ihop dem. Idag sitter jag väl från det att jag börjar till det att ett färdigt avsnitt ligger uppe och färdigt att publiceras. Nu tar ju våran poddserver lite tid på sig och fixa filerna de också, för det är de som sköter konverteringen från exempelvis WAV som jag skickar upp då till MP3, Opus, OG och så vidare, så den tar väldigt lång tid på sig. Men från det att jag börjar till det att jag avslutar, och då sitter jag och redigerar oftast 2 poddar samtidigt, eller ja, efter varandra, det tar mig 1,5, ja, max 2 timmar, och då är de färdiga att publicera senare. Skulle jag köra en podd bara så kanske det tar, ja, en timme. Om det inte är något speciellt då. Man får leta efter som sagt. Men, ja,
ja. Och för ett litet tag sedan så pratade vi ju tyska i podden. Och prata bilar.
Ja just det. Ja, här. Det, det kanske vi ska ta och nämna också. Jag vet inte. Vi kanske har bara nämnt det lite i förbifarten. Men det visade sig att Apple hade varit inne för att våran, när man, ska vi försöka förklara det på ett väldigt snabbt och enkelt sätt. De flesta poddspelare som man har söker i ett poddbibliotek som oftast är modererat ifrån Apple och iTunes. De hämtar sina feeder därifrån. Det är oftast så är det så att iTunes är väldigt, väldigt viktig för oss som publicera podcasts att ligga på, för att många som sagt hämtar sina filer därifrån till andra poddspelare. Och då har Apple eller någon annan varit inne och pillat på våran fil och ändrat den så att vi blev en tysk motorshow ett tag. Men jag har kontaktat Apple, jag har varit inne och kollat så att allting är riktigt och rätt. Så att nu ska det funka igen och vi har fått bekräftelser på Telegram att det funkar igen av Bittin, skrev det. Jag har inte fått det att funka i Pocket Casts ännu. Den vill fortfarande visa tyska bilpoddar för mig när jag söker på Linux-podden. Men jag har tagit bort podden helt i morse och ska lägga till den igen. Ska vi se om det blir bättre.
Ja, jag kan bekräfta att i Overcast så fungerar det som det ska nu.
Ja, ska jag faktiskt kolla med en gång nu när vi ändå.
Ja, jag hittar den faktiskt inte på. Jo, det gör jag faktiskt. Nej, det är fortfarande tyska för mig.
Är det det? Ska vi se här, Linux-podden.
Ja.
Avsnitt 5, Kleine Wunde, Große Angst.
Ja, det är det för mig också. Ja, det var rätt. Jag får väl försöka göra någon sån här inga... ja, jag ska gå in på Apple-sidan där och se om jag kan trycka ut att det är en ny feed eller någonting. Så att vi ska fixa det i alla fall. Så
men att det vore ju bra om tyska motorentusiasterna fick höra på Linux-podd.
Ja, ja då kanske, vi kanske bara har bytt liksom.
För jag menar, det är ju väldigt många tyskar som lyssnar på svensk dansbandsmusik.
Mm.
Förlåt, jag byter ämnen väldigt ofta, känner jag.
Nej, men alltså, du har en röd tråd, du är tyska hela vägen.
Ja.
Ja. Men det är faktiskt inte därför vi är här, vi ska inte prata tyskar eller tyska. Utan vi ska ju prata Linux. Eller?
Ja, det ska vi.
Vad tycker du vi ska prata om idag, Daniel?
Jo, jag tycker vi ska prata om lite tricks och genvägar.
Okay.
Man sitter ju alltid så här och håller på med olika saker. Jag kan ta ett tips kan jag säga, som kanske ett nybörjartips eller som så. Men ofta sitter man så här, vad har jag för drivrutin eller vad använder jag för hårdvara och allting. Och då kan man ju dra fram konsolen och så skriver man INXI mellanslag minus stort F litet x, och så får man ju fram en jättefin lista över hårdvara och information om datorn. Och jag menar, det är sådana saker som är så bra att kunna och ha bra till hands när man väl ska kolla massa saker. Och sådana saker tänkte jag vi skulle prata om idag.
Okej. Mm. Ja, men det är väl lika bra att du börjar då när du ändå har börjat.
Ja, du menar jag fortsätter?
Ja!
Ja, det kan jag väl göra. Vad har jag mer för tips? Jag har ju faktiskt, jag som inte kan så väldigt mycket kommandon, så finns det ju faktiskt att man kan skriva i konsolen, nu ska vi se hur man uttalar det, apropos. Och sen inom två hartassar så skriver man till exempel graphic. Och så trycker man på enter och då får man se liksom, det här kommandot gör, det är att den söker i alla kommandos hjälpfil. Och så får man se alla som innehåller graphic, som till exempel Nvidia settings. Blev jag osäker där. Jag ska kolla. Jo, Nvidia settings. Och då får man ju fram allting som förmodligen handlar om grafik. Det tycker jag är rätt bra. Jag har hittat jättemånga kommandon.
Ja, just det där kommandot. Jag fick precis det tipset från en gammal kollega. Och jag blev så förvånad, för jag har aldrig hört talas om det. Och jag har förstått så söker den igenom alla manualsidor, tror jag. Alltså, du kan ju skriva man och sen någon manual då, för något program till exempel. Men den här kommer, det är som en liten sökmotor för manualen, tror jag. Så den användbar.
Ja. Sen någonting som jag faktiskt inte använder mig av. Jag är lite så här, jag vet inte, vad ska man säga, klumpig, klantig. När jag kör copy-paste i konsolen så markerar jag texten, högerklickar, väljer copy och sen håller på så. Men det går ju faktiskt att använda Ctrl-Shift och C för att kopiera och Ctrl-Shift-V för att klistra in. Det är ju faktiskt väldigt bra att veta som nybörjare.
Mm, ja, men det är ju så jag inom citationstecken då, både programmerar och gör mina kommandon i kommandotolken också. Så att oftast, det är så mycket kommando, jag kommer knappt ihåg några. Men alltså, hittar man bara det, det är ju Ctrl, Shift och C och V som gäller så fort man har hittat det man ska göra. Och speciellt när man körde exempelvis då Ubuntu eller någon annan Debian-baserat, om man skulle köra exempelvis man skulle lägga till en vad heter de nu då? Ja, när man ska lägga till en källa, helt enkelt. I Ubuntu så finns det ett speciellt kommando för det. Nu kommer jag inte ihåg vad det är.
Det är står typ apt repository eller något sånt där.
Ja, fast det, du har ju de här...
PPA kanske?
PPA, ja. Då skriver man då PPA och så skriver... Eller ja, skriver. Man kopierar och så har du alltid två och-tecken och så install. Och då gör det så att den lägger till, uppdaterar och laddar ner och installerar på, i samma rad, så att säga. De är ju fruktansvärt trevliga att använda. Speciellt om man då sitter på exempelvis Ubuntu. Om man behöver någon speciell programvara. Det använder jag ju mycket av, de copy-pasten där.
Ja.
Så att, och det är ju samma sak när jag programmerar. Det lilla jag programmerar. Det är mycket copy-paste. JavaScript oftast som ska göras någonting. Är det någon som redan hittar på något, då är det liksom copy-paste.
Ja. Det var väl det konsolväg jag egentligen hade. Jag kan inte säga att jag är en sån här superfan, eller jag är fan av konsol, men jag kan ju inte säga att jag är den som använder det så flitigt.
Nej, inte jag heller. Men då ska jag bara tipsa ett annat kommando i kommandotolken som jag är väldigt förtjust i, och det är where is. Du skriver alltså where is i ett ord, och så det du vill veta då, exempelvis where is manus.odt, som vårat manus heter exempelvis. Skriver du det, då får du sökvägen till var det manuset ligger någonstans.
Jag måste testa på en gång. Nu hör jag knappar för fullt här.
Ja, jag hör hur du knappar.
Ja.
Jag använder det ganska mycket, fast jag har inte tänkt på att man kan använda det för filer så, utan jag tänker mer okej, vart är den här konfigurationsfilen liksom? Så skriver jag vad jag missar, så.
Men det är klart. Jo, men det är ju ofta så. Var är det här programmet någonstans? Eller, men det är ju så, kör man då ett indexerat filsystem som exempelvis ext4 är, då indexeras ju allting. Och då ligger ju det här indexet, och det spelar ju liksom ingen roll vad det är för något. Det ligger i indexet, och då får man ju sökvägen till vad det är någonstans.
Ja, men igen då använder man väl search?
Det vågar inte jag svara på faktiskt. Men det finns ju search också. Du kan ju skriva search också. Men då tror jag inte du får sökvägen. Utan du får du bara att den finns där.
Okej.
För det finns ju ett... Jag vet ju att det finns. Förutom where is, så finns det ett annat alternativ. Nu är det borta naturligtvis. Där du får bara om det finns installerat typ, eller om den finns överhuvudtaget.
Oh.
Hur går det för dig?
Ja, det bara flimrar på skärmen här.
Det gör det, ja.
Ja.
Ja, men det är som det ska vara. Så att det är ett kommando som jag är väldigt förtjust i. För att leta upp filer, program... vad det nu kan vara som ska letas upp om man sitter då i en konsol.
Ett tips det jag har är det är ett program egentligen, ett kommandoradsprogram som heter YouTube-DL, och från början kan man ju tro att okay, men det är någonting till YouTube för att ladda ner klipp från YouTube, men den stödjer många andra sajter. Jag tror det är över 100-tals sajter den stödjer då. Och en sak jag använder det till väldigt ofta, det är att titta på Twitch till exempel. Och istället för att gå in på hemsidan så skriver jag YouTube DL, sen skriver jag adressen till Twitch-kanalen och sen skriver jag att outputen då ska vara till terminalen, och sen piper jag det till antingen VLC eller MPV. Och då kan jag se HD-strömmen direkt från Twitch utan att behöva bry mig om reklam eller någonting. Jag kommer se den i högsta kvalitet liksom.
Alltså Freja, du är ju en hjälte.
Nackdelen är att du har ingen chatt, så du är ju bara strömmen, så att chatten får du kan ju lösa det genom att antingen går in på Twitch och sen så trycker du bara paus på videon, sen sitter du i chatten. Eller så om du vill vara extra likadan där, att du vill komma åt Twitch-chatten utanför hemsidan, så kan du faktiskt logga in på deras chattserver med en IRC-klient. Och sen så går du bara in, precis som du går in i ett chattrum, så går du in i ett chattrum som heter likadant som Twitch-kanalen. Och då kommer du se chatten som finns i liksom Twitch. Men du kommer inte se några emojis då. Det är nackdelen.
Fast jag undviker gärna chatten. Ja. Det brukar bara vara liksom 50 000 12-åringar som skriker, känns det som.
Mm.
Jag har ju löst det på ett annat sätt med YouTube.
Aha.
YouTube Premium.
Ja, just det, kan man också göra.
Ja, vissa hackar, vissa betalar.
Jo, precis.
Men kan man vara inloggad när man kollar på YouTube DL?
Jag vet inte. Den stödjer en del så här flaggor till olika sidor. Till exempel så kan man verkligen logga in på olika konton för att ladda ner. Jag tror till exempel, om du vill ha en backup till exempel av din, låt oss säga att du har en Instagram, så vill du ladda ner dina bilder som en backup. Då tror jag du kan ge YouTube DL några parametrar för att logga in. Och sen så laddar du ner alla dina bilder, så har du ett arkiv av det då. Och den ser det andra sidor också, typ SVT Play och sådana liksom svenska sidor och alla möjliga. Alltså det är så många, så jag, det är inte någon lian som börjar räkna upp dem. Jag blir nog förvånad om inte har stöd för någon sida.
Ja, det är helt otroligt. Jag visste ju att du skulle komma med såna här jättebra grejer när jag hittade på den här punkten.
Sen ett annat tips jag har från ett kort kommando. När datorn hänger sig på Windows, så trycker man ju oftast kontroll alltid lite och hoppas att man kommer någonstans. Annars blir det en norsk omstart då. På Linux kan du trycka och gör inte detta nu, för då kommer den starta om. Du kan trycka kontroll, allt och sen sys RQ-knappen. Och sen när du håller in alla de här tre knapparna så trycker du på B. Då kommer du göra en hard reset och det finns ingen bekräftelseruta eller någonting. Du kommer bara göra en hard restart liksom. Det är som att du drar kontakten och sätter in den igen. Och den har hjälpt mig ett par gånger. Det hjälper ju bara. Det är bara snabbare att skriva det här eller trycka det här än att trycka in knappen på datorn tills den dör. Men, förutom att trycka B här så kan man också trycka andra knappar. Och det finns till exempel någon knapp för att ta bort eller döda det grafiska gränssnittet. X-servern, så att man kan komma åt själva terminalen, så vi kan säga att det kan ju hända när man om man råkar ja, det kan vara så att ens gnom fryser eller något sånt där, då kan man använda det kommandot för att döda hela X-servern. Så förhoppningsvis startar den om själva X-servern då.
Det är alltså så här olika versioner av en boss key.
Ja. Den är den ignorerar alla typer av, alltså den kommer alltid funka även hur seg datorn är. Så kan du bara trycka den direkt när du trycker på B, så bara stannar allt ihop.
Men alltså, ska jag vara riktigt ärlig, så har aldrig det där varit en sys-RQ-knapp för mig. Det har varit en print screen.
Ja, ja, det
alltså,
är det.
Alltså, vad använder man mer sys-RQ-knappen till?
Jag vet inte vad den är till för egentligen. Förutom detta då. Jag känner till exempel scrolllock. Att om du trycker på scrolllock när din dator botar och du ser alla de här konsolmeddelanden som dyker upp på skärmen. Om du trycker på scrolllock så pausas det. Mm. Så du kan sitta och titta i lugn och ro vad det är. Annars så...
Oh, fasiken. Det har jag aldrig tänkt på.
Nej, det visste jag faktiskt. Den har jag använt jättemycket, men... Man får lära sig sånt om man köper en sån här Bios Companion, eller vad heter de här flera hundra sidor långa böckerna med Bios-grejer.
Men Pause Break har väl också en sån att den håller... Det har jag för mig att jag har gjort någon gång. Och den har liksom stannat upp och väntat tills du trycker igen.
Ja, det kan det vara.
Ja. Men som sagt, den här Sys RQ, den... Som sagt, print screen, det är vad det
är. Det här med SysRQ, det måste vi forska vidare i.
Ja, precis. Jag hoppas du skriver ner alla de här tipsen nu i manuset så att vi kan lägga dem i show notes.
Mm.
Jag tänker som så här, SysRQ, kan det stå för Sys Request?
Ja, det kanske kan stå för...
Det är... Ja. Det är säkert någon av våra trevliga lyssnare som vet detta.
Det är ju skitroligt. Då kan man köra sån här, du vet, alla kör det med skriv öppna och skriv format C:. Då kan man ju köra så här, tryck kontroll alt eller print screen, och så skriver du, när du håller in dem där så skriver du bear, och så bara slocknar allting. Åh, vad roligt vi ska ha.
ja du. Mm. Yes. Kul!
Mm. Det har lätt... du något tips då, Daniel?
Ja, du. Vad har jag för tips? Alltså, jag är ju väldigt dålig på sådana här... som sagt, jag är väldigt dålig på att använda exempelvis konsolen. Och gör jag det så är det oftast en kontrollskift C och kontrollskift V som gäller för min del. Men alltså... Jag som Gnome-användare kan jag säga att jag älskar ju att använda vad heter den? Superkey heter den väl. Det som oftast brukar vara Windows-tangenten på ett tangentbord. Den har väl namnet Superkey, eller så är det, vad är det, den som är kringlan på en Mac, tror jag det är. Och kör man då Gnome och trycker på den, då får man ju upp skrivbordet, så att säga. Vad ska man säga? Aktivitetsfältet. Du får upp så att du kan... Du får upp din lilla panel med dina favorit... där du har lagt dina favoritprogram eller de du eftersom använder. Du får upp alla öppna programmen i samma så att du kan se, så du kan bläddra där. Och du kan skriva för att söka. Och har man då aktiverat som jag allt i Gnome, så skriver du det du vill söka efter. Samma sak som Where Is, som jag redan sa. Du skriver det du vill söka efter. Det kan vara program, det kan vara kommandon, det kan vara dokument. Det kan vara precis vad som helst. Och då kommer de att presenteras i en väldigt trevlig lista där. Så att den gillar jag ju. Det är ju... genväg, eller vad som man kallar det, som jag använder väldigt ofta när jag ska ta mig in, även till att ta mig in till programmen, så är det istället då får du gå upp till aktiviteter och liksom med musen, så är det superkey som jag använder.
För vi säger väl tuxkey, va?
Ja, superkey, det tycker jag, då är det väl lite neutralt.
Ja, lite one key to rule them all.
Precis. Jag har ju ingen Windows-knapp. Jag har ju faktiskt en Gnome-knapp. För jag har ju faktiskt en... jag har ju inte bytt ut själva knappen. Utan jag har satt på en klisterlapp med Gnome-foten på istället. Så att jag har en Gnome-knapp på min istället. Så att, ja. Så att för mig blir det Gnome-knapp. Om jag ska vara riktigt eller då...
Mm, jag ska nog byta ut mina knappar. Jag ser att jag har någon knapp med 4 fyrkanter. Jag har ingen aning om vad den betyder. Den ska nog ta bort.
Okej. Okay. Vad har du den?
Mellan kontroll och allt.
Den där löjliga knappen. Ja, det var den jag pratade om. Det var ju den jag pratade om. Ja.
Ja, jag ser att den på min har ingen sån fot, utan jag har... Det ser som ett fönster nästan, men jag ska nog byta ut den till en sån också, tror jag.
Ja, där har jag ju en gnomfot, som sagt var.
Mm.
istället. Så att min ser ju riktigt ut.
Ja.
Ja, den ser ut som den ska göra. Vad mer? Just det där... när det gäller... Alltså, överlag tangentbordsgenvägar är jag ju väldigt förtjust i. Om man har ett program öppet och trycker det Alt och A, så brukar man komma till... Eller om man trycker på Alt och den bokstaven som är... Nej, eller är det Ctrl? Shift. Ska vi se här. Nu testar vi allt här.
Press any key.
För ska man... Nej, det går, nu går det inte bara för det. Varför funkar inte det nu då? Det var länge sedan gjorde det antagligen. Men tangentbordsgenvägar överhuvudtaget, att du använder... Är det allt? Nej. Glöm det. Det funkar ju inte.
Men jag kan ju säga, jag kan ju dra ett tips kanske så länge. Ja. Jag hade ju faktiskt ett Firefox-tips. Det var ju inte så mycket så, men jag använde ju faktiskt Telegram.
Ja, men det är väl allihop?
Jo, men alltså som ett plugin, eller vad heter det? Add-on.
Ja.
Gör du också det, eller?
Nej, jag kör faktiskt deras desktop, Telegram desktop-appen.
Ja, okej. Okay. För jag kör Telegram i Firefoxen, och då får man ju upp ett litet sånt där flygplan bredvid den här tre raders knappen längst upp till höger.
Aha.
Jag tycker det är rätt schysst faktiskt, för att då slipper du få upp massa notifikationer och sånt när du inte använder webbläsaren. För jag tycker så ibland, nu är det inte så ofta jag kollar på film och sånt, men om jag kanske sitter och spelar eller någonting, och alltså man blir galen på allting som ploppar upp. Därför har jag gärna allting i webbläsaren.
Mm. Ja, jag har ju inte igång Telegram hela tiden på datorn, utan det är bara när jag behöver, eller man ska säga, det är ju telefonen som gäller mestadels. Ja. Oftast är jag kör Telegram. Eller som nu då, klockan faktiskt, som jag har Telegram med. Det är lite roligt att svara med, man pratar med klockan och svarar på Telegram. Det är lite kul.
Ja.
Mm. Ja, det är schysst. Jag visste inte att de översatte göteborgska riktigt.
Jojomensan, det är huvudspråk hos Google. Det är göteborgska. Eller inte. Det kunde ha varit. Har vi några mer tips?
Nej, jag har inga. Inte just nu i alla fall.
Mm. När det kommer till kommandoraden så finns det en del hemsidor som... finns en hemsida där man rankar... alltså one-liners kallar man det. Det är ju sådana flera kommandon som ofta är ihopkedjade för att göra en sak. Med sådana här och-tecken och liknande då. Det finns en hemsida som heter commandlinefu.com, och där kan man se en topplista på det kommando som folk har röstat upp liksom. Så det kan, där kan man samla ihop sig ett par tips själv så om man är nyfiken.
Du, hade du någon adress dit eller?
Ja.
Då lägger vi den i show notes.
Yes.
Ska vi avsluta våra lilla tipsrunda här nu och kanske gå på nästa ämne?
Jajamensan.
Mm. Då är det ju faktiskt så att jag tänkte jag skulle fortsätta min Fediverse-skola eller serie, eller vad ska vi kalla det för. Vi har ju avhandlat Mastodon i vårt första avsnitt för säsongen. Förra avsnittet så var det väl lite Pixelfed som fick stå som herre på täppan. Och den här gången så tänkte jag att vi skulle prata lite om PeerTube. Och för att då köra på det spåret vi har kört hittills hela tiden, så har vi ju kört att vi har ju sagt att det är en typ av inte klon, men ett alternativ till vad har vi sagt att det är? Inte nu står det still. Ja, klon kan vi väl kalla det för, eller? Det är väl lättast.
Ja, jag tror det.
Ja, det är väl det. PeerTube är i alla fall det som ska vara det decentraliserade YouTube, kan man säga. Precis som både Mastodon och Pixelfed så är PeerTube fortfarande under utveckling. Det går snabbt, det går riktigt, riktigt snabbt. De har inte funnits sådär jättelänge de än. Nu vet jag inte. Som sist när vi pratade Pixelfed, 6 månader. Jag vet inte hur länge PeerTube har funnits, men det är inte så jättelänge det heller. Det som PeerTube har fått mest uppmärksamhet för i dagsläget, det är ju faktiskt genom appen 3D-skaparappen Blender. De hade nämligen lagt ut lite how-tos och lite grejer på YouTube, som man brukar göra när man liksom har en sån typ av app där man liksom talar om lite hur man gör. Och då hade de blivit nedplockade, för att nu var det ju så att Blender hade ju gjort de här filmerna själva om sitt egen app, men det tyckte inte YouTube, så att de plockade ner dem. De hävdade att det var upphovsrättsmaterial, så att de plockade ner Blender. Filmer om Blender. Och då blev de arga och tyckte att så här får man inte göra. Ni kan inte plocka ner våra grejer, för att det är våra grejer. För att vi har gjort dem för vårat. Det här är snabbversionen av den här disputen som är. Man kan gå in på Blender och läsa mer om det här om man vill göra det. I vilket fall som helst, Blender valde mer eller mindre att lämna YouTube och då skaffa ett PeerTube-konto där de la upp alla sina filmer om Blender. Blender är ju idag, förutom att det är open source, så är det väl det som är det marknadsledande för att göra 3D-animationer överlag. Det är liksom de stora filmbolagen, det är det de använder. Så att Blender är ett riktigt, riktigt stort program inom sin sfär. Så att självklart så blev det ju liksom lite rabalder, och det blev nyheter och skvaller om det här då. Och då fick ju PeerTube reklam för sig då. Men som sagt var, PeerTube är precis som Mastodon och Pixelfed. Det är tanken att det ska vara decentraliserat. Och de är ju som sagt under jättestark utveckling de också. I dagsläget så har du inte stödet för ActivityPub som Mastodon har. Det är stort sett bara Mastodon och Misky och så Pleora som har stöd för ActivityPub. Men de andra håller på att implementera det. Jag tror att PeerTube är igång denna veckan med att implementera det. Inte PeerTube utan Pixelfed. PeerTube är också på väg att implementera där. Så att allting ska ju liksom bli en stor härlig familj. Men som sagt var, PeerTube är som sagt var ett YouTube, kan man säga. Det som skiljer då PeerTube från YouTube till att börja med, det är det att PeerTube är baserat på torrent-tekniken. Det vill säga att ju fler som har samma film, desto snabbare går det. Eller ju fler som har sett filmen, tror jag. Jag vet inte riktigt hur de har löst det här. Men ju fler som tittar på filmen, har filmen, hostar filmen, desto snabbare går det att se den. Det som också är det att det tar väldigt lång tid att ladda upp en film till en PeerTube-instans. Detta är på grund av att när du laddar upp din film så renderas den på servern. Så det gör du inte på din egen dator, utan det görs på servern. Det tar väldigt lång tid att ladda upp filmen, säkert 10 gånger längre. Jag har inte gjort det här nu, jag ska göra det. Jag ska göra en liten film om PeerTube för PeerTube på våran kanal. Länken till våran kanal har ni på i show notes. Det är PeerTube Social, /account, /vardagsteknik, /videos. Ja, ni vet, sån där rolig adress. Men det ligger en länk i show notes, och där tänkte jag att jag skulle publicera i alla fall en första liten klipp på från oss om just PeerTube. Där kan jag väl tala om, nej det kan jag inte, för du har ju redan laddat upp filmen, jag kan inte tala om hur lång tid det tog. Det går ju inte. Det kan jag göra nästa avsnitt säkert istället. Men i alla fall, det roliga är ju då att det är då baserat på alltså peer-to-peer och torrentteknik, så att det är alltså torrenter som ligger i bakgrunden. Så att, hur de har löst det här, så tekniskt insatt är inte jag i PeerTube. Men som sagt, det finns en hel del instanser där ute. Det finns till och med en Android-app till PeerTube. Jag har inte fått den till att funka med att logga in. Andra har fått det, men och den är ju också under stark utveckling. Jag tror det är punkt 01. Kan hända att 02 finns nu. Och den heter ju så. Den har ju ett sådant klatschigt namn som P2 Play heter den. Den finns på GitHub, så att den finns inte i Google Play, utan man får ju sideloada den om man vill ha den då. Jag kan inte tala om vilken version som finns just nu, för jag har 01 och jag har faktiskt inte tittat. Jag ska göra det efter jag har pratat om det här. Jag har varit inne, jag har ett konto, privat konto, och vi har ett vardagstekniskt konto. Jag har varit inne och kikat på en del filmklipp och så vidare, bland annat Blenders olika. Och det funkar precis som på YouTube, det ser nästan ut som YouTube. Du tittar, du pausar, du spolar och så vidare, och du kan dela med dig precis som på YouTube. Så att det är väldigt YouTube-igt, så att det... Kommer man till en PeerTube-instans så känner man igen sig. Det är svårt att göra fel om man någonsin har varit inne på YouTube. Någon som har någon fråga?
Jag undrar hur de gör om... Vad skulle till exempel hända om någon laddar upp musik eller en hel film på PeerTube och den är copyright-skyddad? Vad händer då?
Det är ju samma sak på PeerTube som det är på exempelvis Mastodon. Det är ju instansens regler som gäller. Okay. Så säger de att du inte får ladda upp det, så kommer de ju plocka ner det. Så att det finns ju alltid en moderator bakom någonstans. Så att får du inte ladda upp porrmaterial eller hets mot folkgrupp, nej, då kommer de att plocka ner det och antagligen stänga av det också. Men får man göra det, ja, då får man göra det helt enkelt. För att det är ju helt fritt egentligen att göra hur man vill. Det är ju den som äger instansen som bestämmer reglerna.
Mm. Det påminner mig lite om... För något år sedan så läste jag om någon som försökte implementera något liknande, fast genom att använda en sån här kryptovaluta. Och då var tanken att när man tittar på videon så skulle det funka ungefär som PeerTube gör, att den hämtar från flera samtidigt och så då. Men grejen var att du hade då några sån här, du hade liksom någon kryptovaluta, jag vet inte vad den kallades. Så köpte du liksom lite av det här då. Och då kunde du titta på videos, och då tickade den långsamt ner då, den här räknaren. Så då ger du liksom lite pengar så här till den. Om du tittar liksom på någons videoklipp så ger du den lite pengar så här. Alltså för att stödja den användaren då. Och det tyckte jag lät som en väldigt smart idé, men jag har faktiskt ingen aning om de kom någonstans med det.
Nej, det här har jag inte hört något om, så jag kan inte säga något om det.
Det var i alla fall någonting som såg som ett ganska häftigt alternativ till hur YouTube funkar till exempel. För i YouTube så lägger du upp någonting och sen så tjänar du då genom att någon visar reklam till exempel. Men här då så skulle användarna själva betala och sen så får de se hur mycket de vill då reklamfritt. Och sen de då som gör materialet, de som förtjänar då de här pengarna, de kan ju då sälja dem sen till de som vill se. Ja, så det blir liksom ett ekosystem där som går runt hela tiden.
Okej, okay. Ja, som sagt, jag kände lite till det. Så att, ja. Men det är ju jättekul om det fungerar.
Ja, så att man, jag vet inte om
det blir mer. Vi får kolla upp det helt enkelt.
Mm.
Daniel, inga frågor?
Nej, jag har sett och kollat runt lite och det verkar faktiskt vara rätt okej. Okay. Mm. Filmerna laddar väl lite segt tyckte jag, men...
Det beror på hur många som har sett dem och så vidare. Alltså det där med bakgrundsgrejen, det har jag inte riktigt förstått mig på. Men det handlar om hur många som har sett och så vidare. Så att vissa filmer kommer ta längre tid, vissa gör det inte.
Men det går ju väldigt bra. Jag tycker det är helt schysst.
Mm.
Ja, jag skulle nog... om man kombinerar YouTube-del... Så kan du ladda ner någon YouTube-video på någon kattvideo och sen kan du ladda upp det på PTube.
Det går säkert. Det är säkert någon som har gjort det redan. Det skulle inte förvåna mig. Som sagt, det finns en hel del bra och dåligt material har jag sett på PTube-instanserna.
Just det, precis som på YouTube kan man rösta upp och rösta ner, tror jag, va?
Jag för mig det, ja. Det är väldigt YouTube-igt, så att det är, som sagt, va. Du känner ju igen dig. Jag har för mig du kan rösta på eller gilla och inte gilla filmer. Eller
jag vet
klipp.
Inte, man kan ladda ner dem i alla fall. Men
aha. Jag vet
inte om du kan gilla dem.
Okej, okay. Ja, jag sitter inte inne just nu. Det kanske du gör.
Man kan ladda ner dem som en torrentfil i alla fall.
Ja, just det. Mm. Kan nog stämma. Ja, du kan ju dela. Nej, som sagt var.
Sen kan man välja hastighet då. Kan man välja hastighet på YouTube?
Nej, ja, du kan ju välja kvalitet kan du välja på YouTube.
Ja, här har du ju kvalitet också. Men jag tänkte, du har ju hastighet också. Det skulle vara, en del filmer är rätt schysst att se kanske 1,25 gångers hastighet. När man ska kolla på någon sån här how-to-film som det är någon som pratar väldigt långsamt.
Ja, precis.
Jag tycker det är så trevligt så jag brukar alltid sakta ner ibland. Om de pratar för snabbt.
Så kan man ju också göra.
Men man har ju faktiskt möjlighet att gå ner till halva hastigheten.
Ja. Ladda ner och dela och så kan man subscriba om man vill det. Hur heter det nu på svenska? Det står subscribe nämligen. Så,
prenumerera
och så kan man kommentera. Och så kan man kan nog prenumerera på genom RSS också. Finns det, se om du kan köra RSS.
Ja, det är bra.
Ja. Du kan gå till kanalen, gå till kontot sida. Ja, nej, man kan lägga kommentarer kan man göra. Yes, men det var väl det om PeerTube då. Nu har vi inte mycket tid kvar så jag tänkte jag skulle göra en shameless promotion för Android-podden igen. Jag har redan gjort den en gång. Det är nämligen så att när ni lyssnar på det här så kommer vi i Android-podden ha vår första gäst också. Han heter Anton Kjellén och har utvecklat ett svenskt ordspel som heter Alpha Snake. Det ska vara ett jag har inte testat ännu. Jag lovar att jag ska testa innan vi intervjuar honom. Det ska vara ett Snake-spel som samlar på ord, och de här orden ska du sätta ihop sen då, så ska du få olika poäng i alla fall. Det är det lilla jag vet. Min poddkollega Ade har provat och han tyckte det var rätt småkul i alla fall. Så att honom ska vi prata med, så att lyssna gärna på det. Det står wifi här också.
Ja, alltså vi kom in på annat. Jag kommer att tänka på vi har ju när vi pratar wifi, så har vi ju mobiltelefonerna, de går ju på vad heter det? 3G, 4G, 5G. Det G står för generation då.
Mm.
Och Wi-Fi Alliance har ju faktiskt börjat med wifi 6 nu. Så istället för att säga att någonting klarar 102,11AX-teknologin, så är det Wi-Fi 6. Och det är ju rätt skönt.
Ja.
För att många gånger så går man till affären och så bara, 102,11AC. Man bara, just ja. Och då är det Wi-Fi 5. Så de har ju börjat lite med generation, kan man också säga.
Okay.
Och det är ju rätt schysst, för då kan man ju se på min bärbara dator här att ja, generation 5, då behöver jag kanske inte köpa en generation 17 router.
Nej, just det. Mm. Nej, men det är bra tips. Ännu ett tips alltså.
Ja, det var mer ett konstaterande. Jag blev glad att det går liksom framåt, att man inte ska behöva vara så här riktig wifi-nörd för att kunna klara alla standarder, utan att det blir lätt för alla att förstå.
Ja, jo, men
för det är ju faktiskt, även om man är lite nördig, så är det ju väldigt svårt att komma ihåg alla de där.
Jo, det är det ju faktiskt. Du ska komma ihåg vilken bokstav och vilka siffror som hör ihop för att det ska bli rätt och så vidare.
Oh.
A, B, C, G och allt vad det nu. De hoppade ju över ett gäng bokstäver också när de höll på med de här.
Ja, precis.
Ja, så att det är lite svårt att hänga med ibland.
Så länge de inte går så långt som IKEA, så att vi har wifi hund eller något sånt där.
Det kommer nog.
Det kommer nog.
2085 eller något sånt där.
Ja.
Så är vi nog där. Yes, men innan vi sticker iväg och gör andra roliga saker eller går och sover eller vad vi nu ska göra, så tänkte jag att du, Freja, ska tala om vad man ska gå in och ställa frågor, svara på frågor och se till så att vi blir världens bästa och snällaste teknikforum. Var ska man gå då?
Då ska man gå till vardagsteknik.nu.
Eller forum.vardagsteknik.nu,
ja, just det.
Kan man gå till.
Ska man ställa lite frågor där och så om man vill. Sen har vi lite klistermärken och t-shirt också.
Det har vi.
Mm.
Och då har vi länkar uppe i våran lilla panel som talar om var man ska gå någonstans för att införskaffa sig sådana. Men man kan ju få gratis, Daniel, eller hur?
Jajamensan.
Vad gör man då?
För att få gratis? Ja, man är ju med och tävlar.
Ja, just det. Man talar om vad våran lilla maskot ska heta.
Just det.
Just det. Vi har fått en del svar. Vi vill ha många fler svar. Jag tror vi kommer att fortsätta det här året ut innan vi bestämmer oss. Det är så det ser ut nu i alla fall. För jag tycker inte vi har fått tillräckligt många förslag ännu. Så att ge ditt förslag. Du får då, om ditt förslag vinner, så får du utav oss klistermärken och t-shirt som du får välja storlek och färg på alldeles själv. Det är inget vi tänker bestämma för dig. Och Daniel, wishlist, vad är det för något?
Det är faktiskt grejer som vi vill testa, som vi ska samla in lite pengar till. Och är man med och, ja, vad ska man säga, donera pengar, så kan man faktiskt få en chans till att få den här saken. För den tänkte vi lotta ut.
Men, och, hos dem som då har varit med och bidragit att vi kunnat köpa in. Anledningen till att vi gör det är ju att vi inte har någon sponsor som ger oss prylar, utan vi får faktiskt köpa grejerna själva för egna pengar om vi vill prova grejer. Så därför har jag gjort en liten wishlist. Just nu är det två produkter. Det är en Librem 5 och det är en Mycroft Mark 2 som ligger där. När ni hör det här så har jag fixat så att det står mer om produkten, det lovar jag. Jag lovade till förra avsnittet att det skulle vara klart till detta avsnittet, så att det ska det vara. Vi har fått in en del pengar på faktiskt på våran Librem 5. Det är inte många pengar, men det är pengar. Så att gå nu in och kasta in en... Alltså det spelar ingen roll hur mycket eller hur lite ni kastar in. Det huvudsaken är att ni kastar in pengar så att vi kommer upp. Jag ska även skriva med så att det står vad den här produkten kostar på ett ungefär. Så att vi vet hur mycket vi ska samla in för att kunna köpa den här. För att sen då lotta ut den till er när vi har testat den. Så det kommer också göras alldeles strax. Freja, tar du oss härifrån?
Om du gillar podden så stöd oss att fortsätta. Vi dras med en del kostnader och du kan hjälpa oss genom att skänka en slant via Swish, Libra Pay, Paypal eller Flatter. På vår omsida kan du se hur du går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu.
Tjingeling!
Hej då!
Hej